Ja, men då är vi igång.
Nej, spelar vi in nu?
Nu spelar vi in.
Okej, okay. Coolt.
Första gången.
Ja, wow. Vi har ju bara ett problem innan vi kör igång. Och det är vad vi ska kalla det här för något.
Det är det stora dilemmat när man startar en sån här podd.
Vad ska vi heta?
Jag vet inte. Det finns ju så jättemycket olika. Det finns Börspodden och Placera-podden. Det känns som att mycket är upptaget. Mm. Så att jag vet faktiskt inte.
Något med ekonomi eller?
Ja, eller så kör vi bara på LCM. Alltså, ja, LCM-podden.
LCM-podden. Vi kör på det.
Säker. Jag
tycker det låter ganska bra faktiskt.
Vi kör på det.
Alla är med LCM.
Ja, men vi kör på det. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till det allra första avsnittet av LCM-podden. Här kommer vi snacka allt från spartips och heta tillväxtbolag till hur du får studentekonomin att gå ihop. Vi som medverkar idag är jag, Max Fahlström, Emil Larsson och Kristoffer Segerdahl. Eftersom att det här är första avsnittet så tänker jag att vi går lite varvet runt och så får man berätta lite kort om vem man är och vad man har för roll inom LCM. Så du kanske vill börja, Emil.
Ja, men jag tackar för det, Max. Emil heter jag som sagt och jag är ordförande för Luleå Capital Management. Vi är ett utskott som finns under I-sektionen vid Luleå Tekniska Universitet och där är vår huvuduppgift att främja sparande och privatekonomi. Vi har även som uppgift att förvalta pengar åt I-sektionen. Så det var lite kort om mig. Över till Kristoffer.
Yes, Kristoffer heter jag. Kommer från Göteborg. Läser mitt tredje år här på LTU då, på linjen industriell ekonomi. Och jag har suttit med i LCM i 3 års tid. Tycker det är fantastiskt roligt. Mycket som händer, inte minst den här podcasten. Ska bli otroligt spännande att kicka igång den och se vad det kan bli av det.
Mm. Jag håller helt med dig. Superkul varje gång att podda lite. Max heter jag som sagt. Jag är också mitt tredje år i LCM. Och i år som lite ansvarig över den förvaltning som vi bedriver.
Och det är faktiskt nytt för i år. Vi har jobbat väldigt länge för att komma igång med förvaltningen.
Precis, äntligen är vi igång och har kunnat göra våra första köp nu faktiskt i år. Så det är superkul att vara igång. Vi har satt ihop en liten investeringsstrategi som vi kommer förmodligen berätta mer om i kommande avsnitt. Så det är superkul att vara igång. Ja, och med den lilla presentationen gjord så tänkte jag börja med att berätta att det här första avsnittet kommer bli lite kortare avsnitt. Vi tänker oss som en liten teaser för vad vi kommer prata om i framtiden och hur ett podcastupplägg kommer kunna se ut. Om det är sagt så tänker jag att vi dagens ämne blir att vi pratar lite investeringsstrategier och lite investeringsfilosofier. Och att vi går varvet runt och berättar lite hur vi lägger upp vårt eget sparande, vad vi tänker på helt enkelt när vi sparar och inte minst investerar. Då. Så att om du vill börja, Kristoffer, hur sparar du då?
Ja, vi kan ju egentligen titta på hur började jag spara. Och jag har ju haft ett intresse för börsen och sparande generellt. Inte allt för länge, utan jag började för 4 år sedan skulle jag säga. Jag hade jobbat något sommarjobb där, hade lite pengar över. Jag hade hört att det här med börsen var ett bra ställe och lägga sina pengar om man ville att de skulle växa. Vilket man självklart vill då. Så att det började med att jag tittade lite kring fonder. Jag hade hört att det var enkelt sätt att börja. Så att jag öppnade ett konto på Avanza, la alla mina pengar på en gång i en fond. Och det var precis där det pikade. Så att det gick inte bra. Mitt första köp var dåligt. Nu i efterhand så har jag fått tillbaka pengarna. Men det tog ett år innan jag ens tjänade några pengar. Och det var egentligen min första läxa när det kom till sparande. Att man ska inte lägga in alla pengar på en gång. För att då kan det vara så att man kanske prickar fel i konjunkturen. Eller kanske lägger dem i något bolag som levererar väldigt dåligt senare. Så att jag har lärt mig att man ska investera varje månad regelbundet och att man ska sprida riskerna egentligen.
För det finns ju faktiskt ett känt citat där. Det finns så, Max? Vad heter det?
Jo, men absolut. Det är ju Mr. Buffett som säger att time in the market beats timing the market.
Exakt.
Ja, men precis. Det är egentligen någonting som jag har med mig när jag sparar. Utöver det så ser min portfölj ut just nu som att jag har en del i fonder där jag investerar i lite olika branscher, både passiva och aktivt förvaltade fonder. Utöver det så har jag även investmentbolag som en stabil grund i min aktieportfölj och sedan aktier, både små som stora. Och med det så känner jag att jag har en ganska stabil portfölj som är långsiktig, men med några roliga bolag för att krydda portföljen. Du då, Emil?
Ja, men jag har först en fråga till dig, Kristoffer.
Mm.
Har du någon favoritbransch eller har du någon sektor som du tycker går väldigt starkt?
Ja, jag har ju själv ganska mycket inom teknik. Det har ju blivit så som att tekniktrenden är någonting som går väldigt starkt. Utöver det så har jag fått upp ögonen det senaste för ESG-trenden, alltså inom hållbarhet. Där finns det en mängd olika fonder som har fått ett rejält uppsving. Inte minst i år har varit ett väldigt högt inflöde till de här fonderna och aktietyperna som investerar hållbart då. Och där får man se upp inom, det finns ju ett begrepp som kallas greenwashing, alltså att fler och fler bolag försöker hoppa på den här trenden och egentligen påstår då att de är grönare än de egentligen är. Så att det är någonting att se upp för när man investerar hållbart. Men det är någonting som jag tittar på när jag investerar, att det ska följa någon strukturell trend. Det kan vara teknik eller hållbarhet.
Ja, men intressant där, Kristoffer. Jag har själv också hållit på med aktier under ganska många år nu. Och tycker att det är väldigt intressant och kul. Men jag har framförallt fokus på värdebolag. Väldigt stor andel av min portfölj ligger i industrisektorn. Dels via investmentbolaget Investor. Men även via enskilda innehav. Framförallt så tycker jag att värdebolag och starka stora bolag är väldigt roligt att investera i. Därför att det finns mycket aktieägare. Det är många som vill att bolaget ska gå bra. Och därför känns det väldigt stabilt och tryggt för min del.
Om vi har någon ny lyssnare här som undrar vad ett värdebolag är för någonting. Kan inte du förklara det lite snabbt, Emil?
Ja, men jag anser att värdebolag, det är bolag som är väl etablerade på marknaden. De omsätter mycket. De handlas på stora listor, typ large cap och mid cap. Och de gör mycket vinst. För mig är det värdebolag. De är värdeskapande.
Mm. Och vad har vi för motsats till? Om man tittar på någonting som inte är ett värdebolag.
Nej, men då kan vi kika lite mer på tillväxtbolag. Och det är bolag som inte gör vinst. De har inte gjort den här tillväxtresan på samma sätt som ett värdebolag har gjort.
Kanon. Vad bra. Då har vi rätt ut de två begreppen.
Ja, men precis. En till grej som jag kollar och försöker fokusera min portfölj rätt mycket på, det är utdelning.
Ja, okej. Okay. Och en utdelning då?
Ja, en utdelning, det är en aktieutdelning oftast. Och det är som en bonus till aktieägarna för man har valt att investera sina pengar i bolaget.
Kanon. Du är som vårt eget lexikon.
Ja, precis. Uppslagsverket.
Precis. Men Kristoffer var lite inne på att han har bränt sig ordentligt en gång. Har du bränt dig ordentligt på aktiemarknaden någon gång?
Ja, det har jag gjort, absolut. Jag har varit nära på att köpa ett bolag som gått konkurs. Men jag blev avrådd innan det gick konkurs. Så jag hade lite tur där. Men jag har faktiskt bränt mig också på, köpte en gång kryptovaluta. Och det var under tiden jag gick på gymnasiet. Jag satt och dagshandla lite grann med en kryptovaluta. Tjäna lite pengar först, men sen så vände det söderut och jag sålde med förlust.
Okej. Okay.
Det är någonting som jag tror många har gjort inom kryptovalutor. Vi vet ju alla Bitcoin, det finns ju en hel del olika kryptovalutor. Men det är ju en väldigt volatil värdepapper egentligen att ha. Så att där tror jag många har gjort samma misstag som dig där, Emil.
Absolut.
Jag tycker att det är viktigt att man tar med sig också där att man ska ju se det lite grann som läropengar när man investerar på det här sättet. Att man tar med sig, ja men vad gjorde jag fel? Jo, jag köpte någonting jag inte förstod mig på.
Absolut. Och där har vi faktiskt, och jag har också varit och bränt mig. Bland mina första, precis i början när jag hade börjat investera så lyckades jag pricka den första toppen på Bitcoin. När den stod i, ja den var väl uppe på $19,000 ungefär. Och det lärde mig väldigt mycket att inte lyssna så mycket på andra kanske, utan mer göra egen research och hitta egna bolag och så. Så att ja, det må ha kostat mig lite grann, men i slutändan så är jag glad att jag brände mig på det sättet, för att jag förstod.
Och det är lite grann också grunden till hur jag tänker när jag investerar numera. Nu vill jag att det ska finnas en stabil grund bakom varje investering. Jag vill köpa där det finns substans, alltså det finns underliggande tillgångar. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och jag tror att det kommer lite grann från de gånger man har bränt sig på till exempel kryptovaluta.
Ja, absolut. Och där kan jag inte annat än känna igen mig när du pratar om substans också, att de måste förstå vad man köper för någonting. För en annan bransch som kännetecknas mycket av att man kanske inte förstår riktigt är ju medtech eller medicin, olika typer av medicinbolag där man sällan förstår sig på själva produkten om man inte är kanske läkare eller forskare, men går mycket på förhoppningar och vad andra tror.
Och där ser vi också, det är kanske sådana bolag som har mest rörelse på börsen. Man brukar kalla att de är volatila, att de pendlar mycket upp och ner i kursutveckling.
Precis. Men om vi ska gå över lite på min strategi då, eller hur jag tänker, så har jag egentligen tre olika portföljer. Jag har en, vad ska man säga, tre sjundedelar ungefär är fonder. Tre sjundedelar är börs och en sjundedel ungefär är lite mer volatila aktier. Med liksom, ja men tanken som Kristoffer sa innan, funkar lite som kryddan i portföljen. Medan resten ska ju fungera som ett liksom långsiktigt sparande. Och där i börsportföljen och bland fonderna är ju fokus på att skapa så stabil tillväxt som möjligt liksom, och ha en god riskspridning. Så börsportföljen är väl en 15-20 bolag. Fondportföljen består av 5 fonder i dagsläget. Och den korta, snabba kryddportföljen då är 3 bolag.
Kör du aktiva fonder eller passiva fonder? Hur tänker du där?
Nej, men där blandar jag faktiskt. Jag har i grund och botten så har jag en liten del av kakan i en indexfond som är passiv, Avanza Zero.
Den har ju gått otroligt bra i år, så att där ser man ju att även passiva fonder kan ju leverera bra.
Ja, men absolut. Och den har ju slagit mina den har ju slagit mina övriga innehav med storm.
Du skrattar lite där, Max. Är det något du vill dela med dig av?
Ja, men jag ska väl villigt erkänna att jag ligger en bit efter index i år. Sen start så ligger vi över i alla fall. Och det är väl det som är det viktiga. Men du har helt rätt. OMX har ju presterat fantastiskt bra.
Kanske lite väl bra kanske. Det är väl det som är farhågorna egentligen. När det kommer till OMX. Men det kanske är för ett framtida avsnitt.
Ja, absolut. Vi får väl prata krasch. Ta det som kommande ämne.
Men du pratade lite grann där om 15 bolag ungefär i portföljen. Tänkte vi kan avrunda med och ta det här sista. Och jag tycker att det är väldigt svårt att hålla sig till 15 bolag bara. Man vill ju gärna ha fler för att det finns så mycket intressanta bolag. Och jag själv har det problemet att min portfölj består av 28 stycken olika innehav. Och jag försöker krympa ner innehaven och göra dem lite större istället. Men hur gör du? Hur tänker ni för att hålla er till 15 bolag? Hur kan ni välja ut de bästa bolagen?
Jag har upplevt lite samma där, Emil. Det problemet med att bara ha 10-15 bolag eller så där, det är ju att när du har gjort en bra affär på en aktie som du har valt att behålla, så kan det kännas jobbigt att gå tillbaka och köpa tillbaka på en, eller köpa in sig på en högre nivå än där man gick in. Eftersom att då blir ju snittvärdet då där man köpte in sig i företaget går ju upp. Och det kan ju vara en motgång som jag har upplevt.
Det är väldigt psykologiskt jobbigt att höja sitt gav. Jag tycker att det är lättare att sänka gavet. Och gav, det står ju då för genomsnittligt anskaffningsvärde.
Precis. Ja, men jag kan inte annat än hålla med. Det är klart det tar emot. Men det är också viktigt att man gör analysen och konstaterar man att man fortsatt tror på bolaget och dess värdering, så finns det ju ingen anledning till att inte köpa. Det har ju bara med att procentsatsen sjunker lite grann. Men på lång sikt så kommer det ju löna sig.
Och det är kul att du nämner på lång sikt, för det är ju faktiskt det som är gemensamma nämnare med alla tre investeringsfilosofier.
Absolut.
Ja, jag kan inte annat än hålla med.
Och med det ordet långsiktighet, så tänker jag att vi rundar av dagens avsnitt. Som sagt, en liten teaser för vad som komma skall. Tusen tack för att ni har lyssnat. Tills vi hörs igen. Tack!